Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Dagens första berättelse är inspirerad av den amerikanska långfilmen från 1958, The Blob. Om en amöba-liknande varelse från yttre rymden som slukar allt i sin väg och ständigt växer. Den satte skräck i biobesökarna under det sena 50-talet. Och en film som det naturligtvis gjorts remakes av. Och The Blob är också en karaktär i en av Goosebumps-böckerna. Som denna podd ibland tar lite inspiration ifrån. Låt oss bekanta oss med den makalöse plumpen. När jag var 5 år gammal var jag oftast ute i fjällen med min mamma. Vi brukade kampa, leka sjörövare när vi kom till en liten bäck eller ett vattendrag. Jag var alltid kapten Rödskägg. Hon var piratdrottningen Elisa som lurade in stackars förbipasserande fartyg med sin list och skönhet. Vi hade väldigt roligt tillsammans. Och det var också där, på ett mosstäckt litet berg, som jag hittade vad som såg ut som ett ägg. Inte större än ett blåbär. Jag pekade nyfiket på det. Vilket djur kommer det här ifrån, mamma? Jag är inte säker på om det där är ett ägg, Julius. Det är alldeles för litet. Kanske är det bara en sten som ser ut som ett ägg. En äggsten.
Kan jag ta med det?
Om det nu skulle vara ett ägg så får vi absolut inte röra det. Då kan mamman undra vem som har varit där och bli orolig. Kanske kommer hon inte ens tillbaka och lämnar barnet. Fram till den stunden hade jag alltid lyssnat på min mamma. Ja, om vi inte räknar in, jag var i trotsåldern. Och ett nej var ja. Och omvänd psykologi aldrig fungerade. När mamma tog upp sin stora ryggsäck innehållande tältet och konservburkar med mat så tog jag ägget i min hand så försiktigt som jag bara kunde. Jag höll det resten av dagen i hemlighet medan vi gick. Men när vi kom hem och jag satt på mitt rum och lekte med Lego så hörde jag någonting från min säng. Det var ägget. Det skulle kläckas. Det pirrade i min mage. Ögonen var säkert stora som tennisbollar när jag såg hur varelsen slog sig ut ur ägget. Det var inte vad jag hade väntat mig. Vad jag hade hoppats på att få se var en cool salamander. Eller kanske en extremt liten fågel. Men det var bara en svart plump. Som en liten klick av kära med en mun som kunde röra sig. Men min besvikenhet höll inte länge. Jag blev snabbt fascinerad av plumpen. Som jag valde att kalla honom. Jag sprang in i köket med plumpen i min hand.
Mamma, kolla!
Vad är det?
Jag har hittat ett nytt djur!
Vi kan se vad det är för typ av djur. Kanske ska han leva i det vilda och inte vara ett husdjur, vännen.
Här!
Jag höll stolt fram min näve.
Jag ser inget,
sa min mamma och granskade min näve noggrant.
Nej, han måste ha ramlat av. Plumpen, kom hit.
Vi letade runt i hela huset efter plumpen, men kunde inte se honom någonstans. Tårar började rinna ner för min kind. Bedrövad gick jag in på mitt rum, kastade mig ner i sängen, då en liten mörk droppe plötsligt kom ut från min hand. Det fanns inga märken eller sår på min hand som antydde att han på något sätt hade skadat mig.
Plumpen, du är ju trollkar.
Precis som jag.
När jag var liten ville jag bli trollkar. Hade en cape, hög hatt och vita handskar på mig. Fumlade runt med korttrick. Fake trollstavar. Trots att jag bara var 5 visste jag redan hemligheten bakom magi. Illusion. Att till exempel visa någonting tydligt för publiken med min höger arm, medan jag försiktigt förberedde tricket med min vänster arm. Cholabero och Tobbe Trollkar var mina idoler. Plumpen kröp upp nära mitt öra och började skrika. Kanske var han hungrig. Jag gick in i köket och tog fram en bit sallad. Såg han inte lite ut som en snigel? Jag gav salladsbladet till Plumpen. Hans mun blev 5 gånger större när han tog en tugga av den. Det skrämde mig först, men mest av allt var jag imponerad. Plumpen spottade ut salladen. Kanske var han köttätare. Efter ytterligare en tur till köket kom jag tillbaka med ett paket skinka. Mamma hade tittat på mig som ett frågetecken. Men jag var allt för upptagen med sitt korsord för att fråga vad jag egentligen höll på med. Plumpen svalde en hel skinka och lämnade ingenting kvar. Jag gav honom ytterligare en. Och en till. Till hela paketet var slut. Han rapade av lättja. Efter måltiden verkade han ha vuxit. Jag skulle nog säga att han var lika stor som det ägg han kom ifrån nu. Alltså ungefär som ett blåbär. Han kröp upp nära mitt öra igen och skrek efter mer mat. Ta det lugnt, Plumpen. Du kommer få ont i magen. Ingen mer mat nu. Du får ikväll. Jag lovar, sa jag och klappade honom längs ryggen. Han verkade tycka om det och la sig i min hand och somnade.
Godnatt, Plumpis, sa jag.
Två månader senare var Plumpen lika stor som en kaffekopp. Mamma började undra var all skinka tog vägen och varför jag åt så mycket. Egentligen sparade jag resterna i en servett och gav dem sedan till Plumpen. Han älskade kycklingklubbor. Det var så kul att se honom äta dem också. För han slukade dem hela och spottade ut benet. Det fanns inget kött kvar. Jag bad mamma om ett terrarium för Plumpen. Hon köpte faktiskt ett fiskakvarium som vi fyllde med mossa, en liten stubbe och en lövbädd som han gillade att krypa ner vid under natten. Det var inte förrän jag blev 7 år gammal som han blev för stor för sitt akvarium. Mamma kunde fortfarande inte se Plumpen, men jag bad henne att sy en hög hatt och cape till honom. Plumpen började också förstå mig bättre. Men när jag tränade på mina magitrick så låtsades jag att han var mitt huvudnummer. Den makalöse Plumpen. Eller Plumpen den makalöse.
Plumpen. Abrakadabra. Simsalabim.
Plumpen försvann och den höga hatten och capen blev kvar på sängen. Jag applåderade åt honom. Och gav honom några skinkbitar och en lax som belöning. Men mamma var väldigt skeptisk till Plumpen. Och trodde att han var en del av min fantasi. Det gjorde mig lite irriterad. Hon behövde helt enkelt bevis. så jag frågade om jag kunde sätta upp digitalkameran på mitt rum och filma under natten. Batteriet kanske inte skulle räcka hela tiden. Men det skulle antagligen vara nog för att se plumpen. Jag hade redan lagt ut flera skinkbitar runt om i mitt rum. Mamma rufsade om mitt hår och sa att jag hade precis lika vild fantasi som min pappa hade haft. Hennes blick blev full av vemod. Vi pratade inte särskilt ofta om min pappa. Han försvann spårlöst när jag var 2 år gammal. Han gillade att vandra ut i fjällen själv. Flera av hans tavlor hängde fortfarande i huset. 4 i vardagsrummet. 2 i mammas sovrum. Och en i mitt rum föreställande en stor grön tupp som omfamnade en liten räv i storleken av en tändsticksask. Molnen var marken och gräset utgjorde himlen. Jag hade alltid gillat den tavlan. Det kanske låter som en sorts obekväm surrealism. Men det var en väldigt kreativ och vacker målning. Nästa morgon så kopplade vi digitalkameran till tvn. Då ska jag till slut få se den där plumpen som äter upp all skinka. Men det är inte så att han kanske heter Edvin, sa mamma och log mot mig. Men nej, titta så kommer du få se honom. Vi snabbspolade. Då ingenting över det onaturliga kunde ses medan jag sov. När en skinkbit föll till golvet och försvann under skrivbordet ställde jag mig upp och pekade mot tvn.
Pausa!
Mamma log och suckade lätt. Det går inte att se någonting därifrån, raring. Det är för mörkt. Jag tog mammas hand och förde henne in till mitt rum. Nu fanns det till slut bevis på att plumpen hade varit där. Om skinkan under skrivbordet var borta, då måste hon ju tro mig, tänkte jag förhoppningsfullt. Men där låg det cirkelformade pålägget. Helt orört. Lite dammigt dock. Det verkar som att plumpen är lite blyg, va? Det går inte att förneka att jag blev irriterad. Varför kunde hon inte bara tro på mig? Jag stängde dörren. Och såg att flera skinkbitar vid sängen och några till vid golvet var uppätna. Troligtvis hade plumpen använt den nedfallna skinkan som en distraktion, medan han i själva verket tog fler längre bort. Plumpen dök upp på min rygg. Varför gömmer du dig? Vet du vad? Du är en fegis. Jag tänker inte mata dig ikväll. Jag ville se klippet igen, men mamma hade nästan nått bristningsgränsen nu. Edvin, plumpen finns inte på riktigt. Det är bra att du äter, men du behöver inte ha en fantasifigur som du skyller på eller smyga in på ditt rum och äta skinka. Ta en macka till dig istället och gör mig sällskap. Du förstår ingenting, sa jag surt till mamma. Två år senare. Plumpen hade vuxit ur sitt akvarium och var nu nästan lika stor som en schäfer, men betydligt rundare. Det blev svårare och svårare att mata honom eftersom portionerna han behövde nu var minst sagt orimliga. Mamma trodde fortfarande att han var i min fantasi. Men plumpen började faktiskt förstå mig bättre. Om jag skämtade kunde han till och med ge ifrån sig någonting som liknade ett försök till skratt ibland. Plumpen, imorgon ska jag ha en magishow för skolavslutningen. Tänkte att du kanske skulle kunna följa med mig som assistent. Men du älskar ju magi, Plumpen. Kom igen, det blir jättekul. Plumpen bet mig i armen, ett stort bett, och försvann genom fönstret. Några dagar senare så satt jag vid tvn med mamma och tittade på nyheterna.
På en bondgård utanför Vemdalen så blev en kalv brutalt attackerad. Jakträttshavare i trakten säger att det inte finns något kött kvar på benen på kreaturet. Det hittades enbart som ett skelett av bonden. Det är ett uppförande som varken björnar, vargar eller andra svenska rovdjur har. Även internationellt är det okänt.
Jag började hyperventilera och fick ännu svårare att fokusera på morgondagens magishow. Bettet från plumpen hade inte läkt än. Jag gick in på mitt rum och la mig tidigt för att samla mina tankar. När jag plötsligt hörde ett ljud. Det lät som någon slog mot tunn plast. Det var bekant. Mina förhoppningar steg. Kanske hade plumpen kommit hem. Jag tittade ner under sängen. Och där låg 5 ägg. I storleken av blåbär. Som var på väg att kläckas. Kan en stad existera utan att resten av befolkningen i landet vet om det? Går det att vara så inhägnat och uteslutet som samhälle? Ja, jag tror att det är svårt. Men när dimman blir tjock och man befinner sig på villovägar så vet man aldrig. Riksväg 26 kändes så öde. En enstaka bil här och där. Men det var inte tal om någon rusningstrafik. En vanlig tisdagsförmiddag som denna. Den tjocka dimman fick mig att tänka på potatismos. Kanske borde jag stannat vid den sjaskiga grillen. Men snabbmat är ingenting för mig. Inte för att jag är snobbig eller ett hälsofreak. Hemlagad husmanskost är bara det jag föredrar. Eller fransk mat. Vilket är det jag växte upp med. Mitt namn är François Marcel D'Artagnan Olofsson. Ja, ni kan skratta om ni vill. Min mamma var professor i fransk språk i litteratur. Och tog i allt som hade med Frankrike att göra. Därav namnet D'Artagnan. Och min far var skådespelare på Borås stadsteater. Det framgick tidigt att de ville att jag skulle syssla med någonting kreativt. Men relativt snabbt insåg de att jag avsaknade all form av talang när det kom till musik, dans, teater eller konst. När far var full och upprörd sa han vid flera tillfällen att han inte ens visste om jag var hans son. Det ledde in mig på yrket som jag nu haft i snart 20 år. Släktforskare. Och ja, jag kollade upp det och han är min far. Vid detta tillfälle var jag på väg till Filipstad för att hålla en föreläsning om släktforskning i våra grannländer Finland och Estland. Och hur vi fortsätter arkivera kyrkböcker därifrån. Jag hade varit på resande fot ett tag nu. Förra veckan var jag i Värnamo och veckan innan dess Nyköping. Det var väldigt fram och tillbaka. Men det hade varit roligt. Filipstad var sista stoppet på min tour. Sen skulle jag iväg till sommarstället på Tjörn ett tag. Som jag längtade. Telefonen ringde. Det var en av bibliotekarierna från Filipstad som undrade hur allt gick. Jag sa att jag var på väg. Jag hade passerat Kristinehamn för drygt en 20 minuter sedan. Bibliotekarien bad mig att ta det lugnt på vägen och se upp med dimman. Och bara den där gesten att hon ringde för att se till att allt gick bra. En timme innan jag skulle anlända var, om du frågar mig, utmärkt. Det gjorde mig lugnare inför föreläsningen. Dimman var likt en sval slöja som täckte de förbipasserande skogarna. Jag saktade ner lite. Det var omöjligt att se mer än 2 meter framför mig. Jag letade efter någonstans att stanna. Men vägen bara fortsatte. Det kändes
klaustrofobiskt. Tills jag plötsligt såg en äldre vägskylt där det stod Smilsta, 2 kilometer. Jag rynkade pannan. Jag var bekant med de flesta orterna i Sverige och har alltid haft ett stort intresse för geografi. Men ingenstans i vårt avlånga land hade jag hört talas om en ort vid namn Smilsta. Av brinnande nyfikenhet tryckte jag in ortets namn på bilens GPS. Inga resultat. 2 kilometer senare dök ytterligare en vägskylt upp. Smilsta. Leendernas stad. Jag slog på radion. Allt som hördes var ett oroväckande skratt. Jag bara väntade på att någon skulle berätta skämtet. Men nej, 30 sekunder in. Samma skratt. Mina ögon spärrades upp. Svettdroppar rann ner på min tjocka potatisnäsa. En väldig metallgrind kunde ses i horisonten. Ett barn i runt 8-årsåldern kom och öppnade upp. Det fick mig att tänka på den tid då vi hade grindpojkar här i Sverige. Jag blinkade med bilen för att visa min tacksamhet mot pojken. Men jag kunde inte se hans ansikte. Men det såg ut som att han höll i någonting. Han lände in i Smilsta. Det här var ju en mindre stad. Varför hade jag inte hört talas om den innan? Jag parkerade på torget. Det fanns inga andra bilar på parkeringsplatsen. Och jag började nyfiket gå runt. Kanske kunde jag fråga någon här i stan om de kunde visa mig rätt. Då Smilsta, av någon märklig anledning, inte fanns med på GPSen. Det var kyligt. Luften kändes tyngre. Stadsbruset. Ljudet av mer och mindre intressanta konversationer från folk saknades så oerhört. Allt som ekade var mina fotsteg. Jag gick förbi affärer. Men de hade inga namn. Det fanns inga klotter på den väldiga betongmuren som anslöt en livsmedelsbutik och en öststatsliknande betongklump till lägenhetshus. Samtliga av fönstren hade neddragna persienner. Nu kunde jag behöva någonting att äta. Så jag äntrade livsmedelsbutiken. Kanske fanns där en macka i alla fall. I min vildaste fantasi kunde jag aldrig förberett mig på vad jag såg där inne. I kassan satt en kvinna. Hon höll upp en maskeradmask ansluten till en pinne som täckte hela ansiktet. Det var ett stort leende och 2 små ögon på masken. Det såg ut som att ett barn hade designat det. Ena ögat var mindre än det andra och munnen var oproportionerligt stor. Sträcken som föreställde tänder var välmarkerade. Jag såg mig runt. Samtliga inne i affären bar exakt likadana masker. Äldre som barn. Min första rationella tanke var att det var någon form av jubileum. Kanske fyllde staden 400 år eller något liknande. Var det en karneval? En maskerad? Men det gick bara inte ihop. Vad som gjorde det ännu mer obehagligt var att ingen talade. De gick bredvid varandra, men inte så mycket av en hostning, en fnysning, ett skratt. Jag lutade mitt huvud nedåt för att inte bli sedd och försökte bete mig som resten av dessa fruktansvärt märkliga individer. Min mage kurrade. Jag ville bara få tag på någonting att äta. Men allting verkade vara för synes skull. Kartongerna vackert uppradade med mjölk vid mejerihyllan. Utan de sedvanliga ränderna, istället var de kritvita, sterila. Jag tog upp en och skulle lägga till den i korgen. Men kände att mjölken inte innehöll någonting. Så jag ställde tillbaka den igen på sin plats. Genast kunde jag känna att jag blev bevakad av två män som såg ut att arbeta som byggarbetare, hållandes sina glada masker, pekandes på mig innan de vandrade vidare. För chipshyllan så såg det bättre ut, men samma där, inget OLV eller Estrella. Bara vita, metallliknande påsar, utan märke. Jag tittade mig runt, öppnade den försiktigt och såg att den innehöll frigolit. Över den tomma fiskdisken fanns en storbildsskärm som plötsligt gick igång. Ett skratt, likt ett sånt man hör i amerikanska sitcoms, hördes. Och på skärmen visades mig. När jag först tog mjölken kände dess vikt och satte tillbaka den. Det öppnade chipspåsen. Hur några av frigolitkuddarna ramlade ur. Och jag försökte sätta in dem igen och la påsen så långt tillbaka jag kunde i chipshyllan. Varenda person i butiken hade samlats. Anställda som kunder. De stod och tittade. Gjorde rörelser som att de skrattade. Men inte hos någon av dem kom det så mycket som ett flin. En kille i tonårsåldern med tajta jeans och en svart tröja låg dubbelvikt på butiksgolvet. Men gav inte ifrån sig ett ljud. Plötsligt hördes det där skrattet. Det jag tidigare hört på radion eka ut från ordermikrofonen.
D'Artagnan! D'Artagnan! Skratta med oss, D'Artagnan. Ett gott skratt förlänger livet, vet du väl.
Jag gömde mig i bakavdelningen.
D'Artagnan! Var är du? Har du stuckit iväg med de tre musketörerna, kanske?
En pensionär bärandes en mask närmade sig. I mitt hukade läge kunde jag se hans manchesterbyxor och hur han haltade. Skulle jag kunna övermanna honom? Min överlevnadsinstinkt hade slagit in. Det var han eller jag i det här läget. När han var tillräckligt nära drog jag tag i hans ben och så fort jag bara kunde avmaskerade jag honom. Men där det borde funnits ett ansikte fanns bara en slät yta. Mannen letade som besatt efter sin mask. Det var som att denna simpla pappersfigur fick honom att se på något sätt. Jag greppade tag i masken som låg på golvet. Under denna tid hade gubben inte gjort någon ansats till att sparka ner någonting för att avslöja var jag var någonstans. Det var ju inte för att jag tog av honom masken som han blivit desperat. Nu låg han istället där. I fosterställning. Det var som att han snyftade. Som att en del av honom just hade försvunnit. burkskratten från tvn hördes igen. Jag började springa. De visste antagligen var jag var nu. Det verkade inte vara någon vid kassan. Samtidigt jag stod och tittade på tvn som visade när jag slog av masken från den stackars mannen. Och kameran, vad den nu kan ha varit, zoomade in på mannen som låg där så svag. Burkskratten blev ännu högre. Men varför hjälpte de honom inte?
Sutta, 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 sutta bort din sura min. Tartanjang. Skratta bara så kommer allt vara över.
Vem sa allt det där egentligen? Om jag tog på mig den där förbannade masken skulle jag kanske kunna smälta in i mängden tills jag kom fram till bilen. Så fort jag satte masken mot ansiktet kände jag plötsligt hur mina läppar sögs in mot den och ett ekande skratt uppenbarade sig. Sätt på dig masken, D'Artagnan. Fortsätt. Med all kraft kvar i min kropp så slet jag av masken och fortsatte springa mot parkeringen vid torget. Min bil var omringad av vita, intetsägande bilar. I varje bil satt en passagerare. Men de gjorde ingenting. Likt statister satt de där. Jag fortsatte bort mot grinden. Den lilla pojken stod där, signalerade att jag skulle stanna med sin vänster hand. Jag sprang mot honom i full fart. Han föll till marken. Och det gjorde även masken. Han höll sig kvar i mitt ben och tittade upp mot mig. Jag kunde se markeringar av vad som en gång hade varit ett par bruna ögon. Och två små hål som var allt som återstod av näsan. Munnen var helt utraderad. Vid grinden stod en smal man med en mask olik alla andras. Den var halv. Han hade ett brett leende på läpparna. Som borgmästare av Smilsta så vill jag bara säga att det finns inte ord för den besvikelse jag känner just nu. Under hela din vistelse här så gav du oss inte ett enda leende. Men jag hoppas att våra leende blir kvar i dina drömmar. Och att du till slut kan dra på de där härliga smilbanden som du har. Jag öppnade grinden och fortsatte springa. In i dimman. Förbi Smilsta-skylten och vidare. Jag kunde se några bilar vid Riksväg 26. För första gången i mitt liv tog jag upp min tumme vid sidan av vägen. Efter 20 minuter stannade en lastbilschaufför.
Var ska du?
Sa han.
Filipstad.
Sa jag.
Okej. Jag kan släppa av det där.
Sa lastbilschaffisen. Jag andades ut. På något sätt hade jag flytt undan Smilsta. Men jag bävade för vad som skulle hända i mina drömmar.
Thank you.
Tycker du om Sömlös podden och kommer tillbaka varje vecka för ett nytt avsnitt? Vill du stötta en stackars kulturarbetare som tjänar nickels and dimes på det han älskar att göra? Gå då in på länken i beskrivningen för att bli patron. I gengäld bjuder jag på ett premiumavsnitt varje månad. Då får du mer än 12 extra Sömlös podden-avsnitt varje år. Nästa avsnitt för patrons kommer bli en riktig rysare också. Det blir då del 2 av Trollguiderna i Värmland. Där Tim får reda på att det ligger en sanning i Selma Lagerlöfs gamla bok Bortbytingen. Och de möter även på de giriga vättarna. Har du skrivit en berättelse som får håret att resa sig? Då ska den ju naturligtvis dramatiseras. Det är bara att mejla in till somlospodden@gmail.com. Det går bra med såväl idé som en helt färdig historia. Har du varit med om en självupplevd händelse som fått dig att fundera på om någonting övernaturligt kan ha legat bakom det? För att citera affischen på agent Mulders kontor i Arkiv X, I want to believe. Sömlöspodden är inspelad, skriven och redigerad av mig, Joakim Widson. Tack för att du lyssnat och välkommen åter.